Tilskuverlinde, en pod om indvendinger. Hej Jenny.
Hej Bo.
Nu skal vi podde lidt til Jan Dyr i år.
Ja, nu er det dags.
Det er dags, ja, præcis. Og du har fået lidt flere indvendinger.
Ja, og jeg har faktisk fået et mail her med en invändning eller en fråga om det här kanske kan vara en invändning till eran podd. Och det tyckte vi att
det kan det vara.
Ja. Så jag tänker att jag läser mejlet för att inte missa liksom viktigheter här i det här mejlet. Så ska vi försöka resonera kring det, du och jag. Och ge våra tankar.
Ja.
Jag har en fråga, fundering. Kanske kan vara en invändning. Den lyder så här. Eleven, ungdomen, måste använda talat språk för att förmedla det hen vill. Även om vi förstår vad hen vill utifrån kroppsspråk. Och personen som mejlar är då lärare i anpassad gymnasieskola. Och eleven har ett begränsat talat språk, alltså eleven som det gäller. Och vi som är nära eleven vet vad hen vill utifrån situationer och kroppsspråk. Men behöver man arbeta med att hen ska använda kommunikationskort eller talat språk fast hen inte alls är motiverad för det? En tanke är att om hen kan uttrycka sig på ett tydligare sätt bidrar det med till mer autonomi i ett längre perspektiv. Det här är en ung vuxen person då som det handlar om. Och man har testat ett antal metoder inom AKK, men det har inte lyckats. Det har inte blivit någon större framgång.
Ja. Det är ju en jättespännande fråga, tycker jag.
Ja.
Ja, det är en sån guldfråga.
Ja.
Och orsaken till att jag tycker det är att det som egentligen händer här, det är två saker, tänker jag. Och den ena, det är ju att vi tänker att vi måste träna. Och träning är bra, absolut. Jag tycker lite så här att man ska välja när man tränar dock. Vi ska veta när vi tränar. Alltså om vi börjar träna i alla möjliga sammanhang, då är det inte säkert att det blir för effekt. Alltså det som krockar lite här, det är när vi jobbar med psykiatri, med KBT, då är det bättre att träna i vardagslivssituationer. Alltså för till exempel exponering, det är ju en typ av träning.
Ja.
Men när vi är ute i detta, där är det ju något annat. Så vi måste skilja på de två sakerna.
Just det.
Och det vi gör här, det är att vi faktiskt begränsar personens möjlighet att kommunicera.
Just det, precis.
Fast de tänker att de ökar personens möjlighet att kommunicera, men det gör de inte, de begränsar det.
Ja, hur tänker du då?
Vi kan ta ett exempel. För många år sedan hade jag en klient som han var 25 års ålder eller något. Hade ett boende, han hade personal inne hos sig själv liksom. Han var inte en del av boendet i stort. För det att han kunde vara lite utadagerande och så. Men där hade man med en PEX. Och det är ju en träningsmetod.
Ja.
Och det innebar att när han skulle äta frukost, så innan han fick tag pålägg, så fick han ju visa bild på det pålägg han ville ha. Så man krävde liksom att han skulle visa en bild för att få det pålägg som han själv hade köpt med sina egna pengar. Det blir lite fel, eller hur?
Ja.
Och PEX är ju en träningsmetod.
Yeah.
Och den är ju tänkt att kickstarta den här kommunikationen, som man ju tydligen inte lyckats med när han var yngre.
Just det.
Men man använder det som kommunikationsredskap, men med samma regler som om det var en träning. Och det fick vi ju plocka bort på en gång. Alltså det är till dem olagligt. För ni begränsar hans tillgång till hans egen korv.
Just det. Men det var ju ett bra exempel faktiskt.
Och i bästa mening såklart. Man tänker, ja, men så småningom kanske han lär sig prata när vi börjar. För det PEX är tanken, vi börjar med detta, så småningom kan det leda till språk. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi är tydliga med att nej, vi tränar på vissa tider och på andra tider kommunicerar vi. För annars blir det ju så att all kommunikation blir träning.
Just det.
Och det blir ju inget, alltså det är ju livskvalitet vi ska förhålla oss till också. Och jo, han går i skolan och vi ska hålla på med träning i skolan. Men alltså, när vi ska äta eller något annat, så det är ju inte säkert att vi ska träna.
Nej.
Det är den ena delen. Den andra delen i detta, den är egentligen mycket allvarligare, tycker jag. Och det är ju argumentet. Då kanske han lär sig kommunicera. Och det innebär att han kan kommunicera i framtiden på bättre vis. Och där brukar jag prata om en modell som jag har utvecklat lite tillsammans med en forskargrupp jag har varit en del av i Birmingham. Och vi har publicerat en artikel kring det också. Det vi jobbar där med, det är att det är autonomibegreppet.
Ja.
För många år sedan, 2006, så sa en en psykolog eller en filosof, hun som hedder Martha Nussbaum, hun sa at egentligen så autonomi er den grundlæggende menneskelige rettigheten. Endå er det så, at iblant så måste vi jo begrænse den. Mm. Og det gjør vi jo blandt andet inom LSS, og det gjør vi i alt pædagogisk virksomhed. Men hun fokuserer just kring tre olika grupper i sitt arbete. Det var en serie föreläsningar som kom som en bok också som heter Frontiers of Justice.
Mm.
Och de tre grupper hon tar ut, det är för det första djur. Där tar vi bort autonomi. Det har hon inte så stora problem med.
Nej.
Men hon säger vi måste ju fundera över det.
Mm.
Sen säger hon utlänningar. Där tar vi bort rättigheter. Och det är rättigheten, autonomi vi tar bort i många sammanhang. Möjligheten att påverka sin livssituation och så. Mm. Och det är ju inte heller relevant för just den här diskussionen.
Nej.
Men en tredje, det är personer med funktionsnedsättningar.
Ja.
Så varje gång vi har en struktur,
mm.
varje gång vi har ett krav på en person med en funktionsnedsättning, där tar vi ju bort autonomi.
Just det.
Och det gör vi ju också med barn. Hon tar inte upp barn, men jag tycker egentligen det är väldigt konkret. Ja. Men det gör vi med barn.
Mm.
Men sen säger hon något klokt. Hon säger, och det kanske är nödvändigt. Men, säger hon, vi måste åtminstone kräva att vi har bra argument varje gång.
Ja, just det.
Och det, den här personalgruppen har, det är ju ett argument.
Mm.
Men det är ju inte ett kraftfullt argument.
Nej.
Så det vi jobbade med, det var att vi fick ett uppdrag från Birmingham Children's Hospital. Och det var, vad ska vi göra med barn som inte samverkar när de kommer in på akuten?
Mm.
Det är ju en jätteintressant situation. Mm. Och där sa vi, ja men alltså, vi vill ju att de ska göra som vi säger i den situationen. Och ibland är det livsnödvändigt att de gör som vi säger i den situationen.
Mm.
Så det är klart vi måste ju ha ett beslutsstöd för vilka grader av autonomi vi kan plocka bort. Jag fick en mail i förra veckan från en person som pluggar på tandsköterskeutbildningen.
Mm.
Och där lär de sig att hålla fast barn som inte samverkar. Och det var hon ju väldigt negativ till, och det kan jag förstå, för vi har ju gjort arbete. Jag har gjort arbete med det som heter Munhårcenter, som är en del av Ågrenska och Sahlgrenska sjukhuset, som just handlar om hur ska vi göra för att få personer att samverka som har särskilda behov, utan att behöva hålla fast. Men det lär de ut där, som en grundläggande liksom, metod. Och det är ju inte riktigt okej.
Okay.
För det, alltså, det är kanske i vissa situationer, men det är ju situationen.
Ja.
Och det sättet vi tänkte när vi gjorde den här modellen, det var att vi sa att argumentets styrka kan avspeglas i graden av autonomiborttagande.
Just det.
Så det vi säger det är att jamen, kommer barn in med en bruten arm och benpipa stickande ut och barnet vill inte att vi rör vid den.
Mm.
Då struntar vi i det.
Mm.
Alltså vi har makten att hålla fast om det är nödvändigt att söva.
Mm.
Och sen börja jobba.
Mm.
Liksom ingen tvekan. Och det ingår i det vi kallar nödvärnsrätten eller nödrätten i svensk lagstiftning som är en del av brottsbalken. Så det ligger ju också i lagen.
Mm.
Sen har vi en lite krånglig nivå som är nivå 2. Och den var specifik för just den här typen av situationer.
Mm.
Alltså på en akutvårdsenhet. Och det är till exempel när tvååriga kommer in och man behöver göra en utredning kring det. Alltså barnet till exempel inte håller är särskilt medvetande graden är låg och så.
Mm.
Då vill man gärna göra en lumbalpunktur. Alltså en ryggmärgsprov.
Mm.
Och det kräver att barn ligger still. För annars så blir det farligt.
Ja.
Om barnet rör sig kan vi ju skada ryggen.
Mm.
Och det, alltså vi kan förlama barn i den situationen.
Just det.
Så man måste ju ligga still. Så vi måste ju ta bort möjligheten att röra sig.
Mm.
Men vi har inte det kraftfulla argumentet nödvärn. Alltså för det är ju faktiskt bara en utredning vi håller på med.
Just det.
Så det vi säger där det är, jo, vi måste hålla fast, men vi måste få barnet att acceptera fasthållningen.
Mm.
Vi kan inte göra det mot barnets vilja. Det kommer inte heller funka. Rent medicin ska göra det mot barnets vilja. Så vi måste samverka med barnet om fasthållningen. Och där har jag då en kollega, professor Angie Page, som har jobbat mycket med hur gör man då.
Mm.
Alltså, hon har till exempel utvecklat olika metoder för olika fysiska, alltså medicinska ingrepp som man behöver göra eller medicinska interventioner.
Mm.
Där man har beskrivit och har en hemsida i 3D hur personal ska stå och så för att barnet ska känna sig tryggt och så vidare. Och det är clinical holding forskningen hon står för liksom.
Mm.
Så det kan vi tycka är okej, men vi måste få ett ja från barnet. Så det är vi bestämmer att det ska hända, men vi får barnet att säga ja och samverka.
Just det.
Sen har vi tredje nivå, och det är ju omsorgen.
Mm.
Och det är till exempel om man ska tvättas på sjukhus, men det handlar ju också om tandborstning hemma i familjerna och på LSS-boenden och så vidare. där vi säger ja, men det kommer inte att funka, om alltså, det blir en omsorgssvikt om inte vi löser detta.
Mm.
Det är ett ganska svagt argument.
Mm.
Så vi kan ju inte använda tvång.
Nej.
Och det blir inte heller bra, för då blir det ju en tvångssituation på sikt.
Mm.
Så vi måste ju få personer att samverka.
Mm.
Men vi behöver inte hålla fast.
Nej.
Så vi har ett svagt argument och därför har vi en svag metod. Metoden heter pedagogik.
Just det.
Ja, vi just måste det. Få barnet att, eller personen att säga ja tack.
Ja.
Och samverka i själva handlingen.
Ja.
Jag brukar säga att pedagogik är att få folk att göra saker de annars inte gjort.
Ja, det är en väldigt bra formulering. Jag vill hört dig säga det tidigare.
Mm. Just det, så vi tänker inte att ska det vara frivilligt eller ska det vara tvång. Nej, det ska vara pedagogik.
Ja.
Det ligger mitt emellan.
Mm.
Och i det där får vi frivillighet.
Mm.
Men vi plockar inte bort kravet.
Nej.
Alltså kravet är kvar, men vi måste skapa frivillighet för det.
Ja.
Och sen har vi det svagaste argumentet av alla. Och det är, det blir bättre autonomi på sikt.
Mm.
Det är det som är i spel i den här situationen.
Ja, ja precis, precis.
Vi använder det i skolan. Varför ska man lära sig matte? Ja, det ska man för det andra. Då får man fler möjligheter i livet.
Mm.
Och utbildningsmässigt och så vidare. Kan kanske handskas med sina egna pengar och så. Mm. Kan vara bra.
Mm.
Så vi tvingar ju barnen till matte.
Mm.
Men vi tvingar dem inte fysiskt. Vi håller inte fast om vi förvägrar dem inte alla möjliga saker.
Nej.
Utan vi måste ju skapa ett ja.
Precis.
Vi måste få barnen faktiskt välja att sitta i klassrummet.
Ja.
Om vi väljer att säga, men vi ser till att du sitter i klassrummet och vi spänner fast dig.
Mm.
Då skulle vi ju få problem rent lagmässigt, eller hur?
Ja, ja precis. Alltså,
och det skulle inte underlätta för barnens möjlighet att lära sig matte och tvingas till det.
Nej.
Det är ju den här diskussion vi ibland har om fysiska interventioner i skolan.
Ja.
Det är ju det som är det viktiga.
Ja.
Att, jamen, börjar vi med en massa fysiska interventioner, där försvinner ju all inlärning.
Ja. Ja.
Det blir ju krig istället, så det ska vi såklart inte syssla med.
Nej.
Och framförallt inte när det bara handlar om en framtida autonomi.
Nej.
Och det är ju det de gör här. För det de säger det är att när han vill något så får han inte det om inte han har kommunicerat det muntligt.
Just det.
Att han kan kommunicera på andra sätt, det accepterar inte vi.
Nej.
Och där begränsar vi ju hans autonomi väldigt kraftfullt.
Ja, det blir väldigt, väldigt begripligt när du beskriver detta utifrån den modellen. Att det är den framtida autonomin man har blicken på då. Men man har ingen som helst egentligen blick eller på autonomin här och nu.
Nej, den dödar man ju totalt.
Ja. Ja. Men jag tror att det här är en ganska, i alla fall inte ovanlig, jag vet inte om den är vanlig, men i alla fall inte ovanlig liksom företeelse. Att man tänker att men, vi har ju ett gott syfte, sen att det ligger väldigt långt fram, kanske ända långt upp i vuxenlivet. Och kanske till och med ibland eventuella vuxenlivet.
Ja, alltså,
för vi vet inte. Vad, liksom, och när det gäller kommunikation så är det ju jättesvårt att exakt veta hur, liksom, vilka möjligheter personen har till utveckling. Hur den kommer att se ut. Så vi behöver ju verkligen titta på här och nu autonomin för att bedöma, träna, utveckla. Men såklart tillsammans med.
Det måste vara tillsammans med.
Ja,
precis. Alltså, det är många exempel.
Ja.
Ett vanligt exempel, det är ju i skolgården.
Mm.
Vi sysslar med social träning på rasterna.
Mm.
Ja, hur gör ni det? Ja, vi släpper ut honom.
Ja.
Det är ju bra om han kan lära sig omgås.
Just det.
Men där har man glömt en liten sådan viktig del i träning. Och det är att du måste lyckas varje gång.
Just det.
Alltså, så att man misslyckas hela vägen igenom grundskolan på resterna kommer inte att göra en bättre fungerande socialt.
Nej, det är ju att man utsätter ju faktiskt då. Istället för det är varken träning eller inlärning eller alltså på något sätt. Det är ju, och inte pedagogik.
Nej.
Det är att man bara utsätter någon för något och hoppas
precis.
På det bästa.
Ja.
Ja.
Det blir riktigt knasigt.
Ja.
Och det är det jag tänker, det är samma sak.
Ja.
Det är bra om han kan det på sikt.
Mm.
Ja, men om vi tycker det, då ska vi få honom att vilja träna detta.
Ja.
Och sen är vi med honom där ute och säger, nu ska vi försöka komma med i en lek. Hur brukar du göra för att komma med i en lek?
Mm.
Jag brukar bara gå in och sen brukar jag peta på någon annan. Är det bra? Nej. Kolla hur de andra gör. Och så kan vi hålla på med träning, eller hur?
Just det. Just
men,
det.
Men där måste vi liksom i samverkan med barnet säga, nu har vi en träningssituation.
Ja.
Och då kan vi evaluera vad som händer. Barnen själv kan utvärdera, blir det bra eller blir det inte bra?
Mm. Just det.
Det är så vi jobbar med träning.
Ja.
Alltså men det här, jag kallar det diffus träning.
Ja, det blir det verkligen.
Det ska vi inte syssla med. Alltså, det funkar på vanliga, för vi lär oss jättesnabbt.
Ja. Ja.
Men alltså, och just språk är jättekul.
Mm.
Alltså barn som lär sig prata när de är små, det går så jävla fort. Alltså det, jag har barnbarn nu som är precis fyllt 2 och som pratar väldigt mycket. Alltså, alltså han kommer ju med ordförråd som är helt absurd för en 2-åring ibland, tycker vi. Alltså, och det är det ju egentligen inte. Nej. Utan han kan ju flera tusen ord.
Mm.
Alltså, så, och han får ju till det också. Han kan ju, alltså, ja, grammatiken och allting har han ju koll på liksom. Han håller bara på att bygga upp den här kommunikativa delen i det liksom.
Just det.
Så han liksom kan stanna kvar i kommunikationen även när det blir jobbigt och så. Och det behöver han lite tid för.
Mm.
Men alltså den enorma fart han har i sin språkutveckling. Alltså han lär sig ju många ord varje dag.
Just det.
Det är diffus träning.
Mm.
Men det är för att det finns ju några genetiska grundläggande mänskliga funktioner här.
Ja.
Det är beskrivet av lite olika folk, Michael Tomasello och Noam Chomsky. Och vissa gillar inte dem, för de tänker allting är inlärning. Men det de här gubbarna säger, det är nej, när det gäller språk, där har vi en grundläggande struktur i vårt sätt att fungera som gör att vi är liksom wired for language, säger de. Så vi, liksom, vi har förutsättningar för att kunna göra det. Och då kan vi jobba diffust.
Ja.
Och här har vi en person som tydligen inte har det.
Nej, just det.
Och då tänker vi att han ska läsa som en 2-åring.
Just det
kommer inte funka.
Nej.
Han behöver lära sig genom en riktad insats.
Ja.
Om han ska lära sig.
Mm.
Plus vi pratar om en bristande förmåga, inte om en bristande färdighet.
Nej.
Så det innebär ju att vi kan ju inte träna grundläggande förmågor, vi kan träna färdigheter, strategier och liknande saker.
Mm.
Så den träning de vill ha, den ligger ju egentligen på en mer grundläggande nivå.
Ja. Ja.
Som troligen inte han kommer, även med riktade insatser, kommer inte det att funka. För de har ju försökt med AKK och troligen PEX och sånt här också,
ja,
eller hur?
Ja.
Och det har inte riktigt lyft.
Nej.
Och då har förmågan ju frånvarande.
Ja, ja.
Däremot så kan han ju faktiskt kommunicera.
Mm. Ja.
De som känner honom, där funkar det.
Mm.
Så är det så att vi ser till att den kunskap överförs i hans liv. Mm. Så kan vi ju lyckas att kommunicera med honom.
Just det, just det. Och jag tänker att det, man får också en känsla av att det här liksom har ju pågått ett litet tag. Så att det har ju blivit någon slags, nästan någon slags, vad ska man säga, en kravkamp eller vad man ska säga. Där man har låst, man låser det från båda håll. För att jag tänker att det här känner ju personen med stor sannolikhet också av.
Ja.
Alltså, när jag försöker kommunicera vad jag vill, vad jag önskar, mina behov, mina önskemål, så möter jag på motstånd. Så
ja, jag tänker att det är inte säkert att han egentligen förstår det motstånd. Han bara upplever, då förstår de inte.
Nej.
Och då finns det en risk att han ger upp.
Ja, men det är lite grann det jag tänker. Var, ja. Liksom att det är ju... Det skulle ju vara ett ganska förståeligt scenario att det är liksom ingen idé för att de ingen förstår mig här.
Mm, de fattar inte idioterna, tänker
och jag tänker också frustrationen och stressen av att känna sig missförstådd.
Mm.
Och då har man, och redan där är ju alla tänkbara möjligheter till att använda alternativa kommunikations... Det är ju borta där för att alltså, det går inte att ens fundera på det när stressen och frustrationen stiger.
Nej.
Så det vi egentligen... skulle vilja då säga att är att autonomi ska vi absolut tänka på, men vi ska titta på autonomin här och nu.
Ja, det tänker jag.
Autonomin idag, varje dag.
Ja.
Och att det finns ju ingen motsättning i att fortsätta titta på, för jag kan tycka att det finns ju en poäng i att ha med perspektivet av att vad händer när han inte omges av personer som förstår alltså kanske då läten och ljud och kroppsspråk.
Mm.
Då blir han ju väldigt oautonom redan i dagsläget.
Ja, ja.
Så att man behöver, det är bra att ha med det perspektivet. Men
då måste vi avsätta tid till det.
Ja. Ja.
Alltså vi måste skilja på vardagen och den här träningssituationen.
Ja, precis.
Det är jätteviktigt.
Ja. Mm. Jag tycker alltid det är lite så kul att tänka på andra saker som vi aldrig skulle drömma om att utsätta människor för att träna hela tiden. Alltså människor går ju på gym och såna där saker.
Mm.
Men visst sjutton kan man be om hjälp. Ibland kan du liksom hjälpa mig att hålla, ger du mig ett handtag här och håller det lite tungt? Eller kan du lite längre ta ner den åt mig? Och, alltså det är inte så att vi hela tiden bara... Nej, det får du... Alltså, nu ser det som träning. Alltså,
ja.
Jag
brukar jämföra. Alltså, det handlar om stöd och service.
Ja.
Alltså, när jag behöver en person stöd för att genomföra något, och när jag gör det åt personen.
Ja.
Där visar jag tycker att folk ska ju bli självständiga och så vidare.
Mm.
Och då brukar jag säga att ibland köper jag faktiskt pizza.
Ja.
Utan att skämmas.
Ja. Ja.
Fast jag skulle ju egentligen stå hemma vid spisen och träna, eller hur?
Ja, ja. Visst. För du skulle kunna det liksom egentligen, ja. Vad tycker man? Ja, precis.
Jag tränar fortfarande på min pizza. Alltså, så är det.
Ja.
Men det är inte alltid jag riktigt orkar liksom.
Nej.
Och då är det okej att hitta något annat. Alltså, och det är lite samma sak.
Ja.
Och det bör ju vara mitt val.
Ja, precis.
Och där har vi i det här fältet, där säger vi, nej, det är inte bara ditt val. Men vi har det här kravet att det är ingen farlig situation, så vi måste få ett ja.
Mm.
Så det är ju en frivillighet som vi hjälper lite, styr lite.
Mm.
Och det är ju det Martha Nussbaum säger, det är nödvändigt.
Mm.
För annars, alltså, om personen kunde vara fullt autonom, så hade du ingen användning för personal.
Nej, just det.
Så vi behöver ju stöd till den här personen. Och det stödet kan vara i hur kan vi hjälpa dig att få en upplevelse av autonomi i situationen.
Just det.
Jag brukar ha det exemplet att när man kör bil.
Mm.
Så kör man ut hemifrån och sen brukar man liksom sitta där i bilen innan man riktigt kör och tänka, ska jag ta höger eller vänster sida på vägen? Eller hur?
Ja. Nej, svänga, alltså man inte sida på vägen, va?
Nej, det gör man faktiskt inte.
Nej.
Och när man liksom kommer en skylt där det står stopp på det, tänker man, ska jag följa den eller ska jag vara lite busig? Nej, det gör man inte heller,
nej,
eller hur?
Nej.
Utan, och vart vi ska åka. I väldigt många av de resor vi företar oss, där är det ju inte vi själva som helt bestämt det.
Nej.
Resan till jobbet är bestämt av andra och så vidare, eller hur?
Just det.
Och sen är det till och med folk som sätter igång den GPS'en för att ta den absolut sista delen av autonomin bort.
Ja, ja.
Men ändå känner vi att det är jag som bestämmer i min bil.
Precis, ja, också väldigt bra liknelse.
Ja, för den här autonomin är en känsla.
Ja.
Och den här personen ska ju få upplevelsen av att kunna påverka sitt liv.
Ja.
Det är det vi sysslar med.
Mm.
Men vi måste rama livet precis som trafikreglerna gör.
Mm.
Så att det faktiskt funkar.
Mm.
Men vi vill inte ta bort den här känslan av autonomi. Den vill vi verkligen öka, för vi vet att folk trivs när de har den känslan och de misstrivs när de inte har den.
Mm.
Det är helt grundläggande.
Just det. Så personen kommunicerar via kroppsspråk, vilket är, det är skitbra.
Det är
jättebra.
Ja.
Mm. Vi får ju absolut inte liksom trycka på så att det försvinner, för det är också kommunikation.
Det är också kommunikation.
Ja.
Viktig kommunikation.
Ja. Ja.
Jätteviktigt. Ja.
Och kanske är det så att om man nu då faktiskt, jag tänker att hade jag mött den här gruppen, personalgruppen i handledning, så hade jag nog också känt att jag hade velat lägga till att slappna av lite grann.
Mm.
Se kommunikation som kommunikation.
Mm.
Och så kan man liksom med jämna mellanrum titta, vart är vi nu?
Mm.
Och vilken, ska vi in med lite träningstillfällen kring kommunikation? Men då ska det vara, precis som du säger, då ska det vara avgränsade situationer där vi tränar.
Mm.
Som ska vara lustfyllt och så länge som personen orkar och är motiverad. Och alla möjliga olika varianter kan vi testa då. Men liksom, vi måste släppa lite grann på det som nu tror jag har smugit sig in här.
Mm.
En slags, att man varenda gång som personen kommunicerar via kroppsspråk eller gester eller vad det nu är, så tänker man, nu missade jag ett tillfälle till att kanske säga att du skulle kunna uttrycka dig på ett annat sätt. Det blir inget bra.
Nej, det blir inget bra.
Nej.
Det finns i filosofin har vi ett begrepp, paternalism.
Mm.
Och det betyder ju pappahet, kan man säga.
Ja.
Men paternalism, det är ju när vi bestämmer någonting åt andra människor.
Ja.
Alltså lite utan att ta de hänsyn vi behöver ta.
Mm.
Och just när det gäller autonomi, så är paternalismen ju en grundläggande stötesten, kan vi säga. Vi trillar dit på paternalism, när vi liksom känner vad som är bäst, istället för att förhålla sig till vad personen vill.
Mm.
Och det är ju på det väldigt stora nivån.
Mm.
Och man kan säga, inom LSS, där sysslar vi med barn, sysslar vi med paternalism. Alltså, för det är ju, det behövs lite pappahet, eller mammahet, eller vad vi ska kalla det.
Ja.
Men skillnaden här, det är ju, när blir paternalismen, när går den in över gränsen för när den ska vara där? Det är ju det som är jätteintressant.
Alltså,
för den ska inte vara där i alla lägen.
Nej.
Utan det ska ju finnas en bedömning i grunden. Det är det Martha Nussbaum säger. Det ska finnas en bedömning i grunden och ett argument för att vi väljer att utmana autonomin.
Mm. Just det. Ja, för jag tänker att vi får ju, alltså på något sätt, så om man ska förenkla det ytterligare, eller liksom ta en annan, liksom ytterligare en sån här aspekt för att förklara det vi egentligen säger här, är ju att om en person kommunicerar med sitt kroppsspråk, via gester, via läten. Och det tydligt framgår att det här är kommunikation.
Mm.
Och vi inte möter upp det som kommunikation. Då är det ju verkligen som att man bara... Alltså det är ju extremt övergivande och ignorerande. Och liksom på något sätt som att jag accepterar inte ditt sätt att kommunicera. Eller liksom jag tar inte emot ditt budskap på något sätt. Och det blir ju... Nej, det kan inte...
Alltså, man kan jämföra det med när man är i utlandet.
Ja.
Alltså, jag pratar tyska, så är det, men man hör ju på mig att jag inte är tysk och jag har inte alltid liksom, grammatiken perfekt.
Nej.
Och där upplevde jag, framförallt när jag var yngre, där upplevde jag att när jag pratade tyska så låtsades tyska inte förstå.
Ja.
Alltså det är så jävla arrogant, eller hur?
Ja, just det, precis. Ja. Mm.
Det har försvunnit, det är lätt, det har hänt en kulturändring, eller också är det bara för att jag har blivit äldre och folk vet vem jag är. Men nu upplever jag att det funkar liksom. Men jag har stått där och varit så jävla frustrerad.
Mm.
Den här idioten väljer att inte förstå mig.
Precis. Och det är lite den känslan jag var ute och fiska efter det. Att känna att, men alltså, come on, liksom, du förstår väl vad jag menar, liksom, även om det inte är grammatiskt korrekt.
Ja.
Alltså du fattar väl. Och jag tänker också mejlet handlar om, det är en skola, det är en skolmiljö. Mm. Alltså vad gör det med känslan av att, alltså, vad har vi för relation och hur ska vi kunna samarbeta och samspela tillsammans när jag känner att du med jämna mellanrum låtsas som att du inte förstår överhuvudtaget att jag önskar någonting.
Ja.
När det blir, Så träna. Men då ska det vara tydligt för huvudpersonen själv att nu är det träning.
Uh-huh.
Precis som man inte plötsligt bara dyker på honom och säger, jag har hört att du går på gym ibland, så nu kör vi, nu får du lyfta det här. För att du, som du...
Ja, eller ännu bättre, här du ska till jobbet när jag har tagit bilnycklarna, för du behöver träna. Du får springa.
Precis, just det. Precis.
Absolut.
Ja. Och jag tänker, jag har ett sånt där favoritcitat från det... David Petoniak, som har också en animerad film som jag har som en sån här favoritfilm som han har gjort kopplat till det här med att liknelsen mellan att drunkna och att då inte få hjälp. Jag tycker den bara håller måttet. Va? Så den är fantastisk ur jättemånga olika perspektiv. Och han säger ju också liksom, när han beskriver det här syftet med filmen, att när en person håller på att drunkna, det är inte... bäst tid att lära någon att simma då.
Nej, precis.
Och det går ju att använda både när det gäller, alltså när det handlar om att förstå det här med att vi inte kan villkora stöd när någon gapar och skriker för att man är på väg att tappa kontrollen eller är hamnat i kaos. Men inte heller det här ju faktiskt, att om en person kommunicerar på sitt sätt, det är inte då vi ska liksom säga, okej, jag fattar, du vill något, men...
Vi kanske ska förklara det vid Petoniaks historia. Och kanske vem han är också.
Ja, det är absolut.
Han är ju amerikan.
Ja.
Jag tror han är psykolog. Han är pensionerad nu i alla fall.
Ja.
Men han är framförallt en fantastisk berättare.
Ja.
Och han har jobbat mycket just kring rättigheter för personer med särskilda behov. Och i den här historien där pratar han om att det är på ett skepp.
Ja.
Och det är en person som faller över relingen och håller på att drunkna. Och sen kommer liksom folk fram och så säger hon, försöker de visa hur han ska simma istället för att slänga ner.
Ja.
Så du ska göra så här. Försök nu igen. Jag tror du kan.
Ja.
Liksom, och personen är i full panik. Liksom. Men de säger, nej, men nu har vi ju chans att lära dig något.
Ja, precis. Ja. Och den är faktiskt väldigt bra. Den, liksom, den bilden, och den blir väldigt tydlig vad det egentligen är vi menar. Att det är att vi behöver skapa de bästa förutsättningarna om vi ska kunna kalla det träning. Och om vi ska ha det inlärning, så måste det ju verkligen vara... tryggt och lugnt och fritt från stress och så här, annars blir det ingen träning, då handlar det bara om att överleva.
Precis,
ja. Och lite grann kopplat till det, du tog exempel där med att klara av rasten. Att vi släpper ut oss, någon som man tänker det här brukar bli svårt, men idag ska det nog gå. Det är ju också att utsätta någon för någonting. Ja. Det kanske gick bra, men då var det nog kanske mer flax än färdigheter, och att man har liksom knäckt en kod som man kan använda sig av och utveckla på något sätt.
Precis.
Ja.
Det är sant. Yes, är man intresserad i David Petoniak kan man ju kolla på hans hemsida.
Ja, starkt. En stark rekommendation alltså.
Och den heter dimagine.com, och det är alltså D och sen imagine. Och det är ju för han Han är ju den generationen och är väldigt förtjust i John Lennons låt Imagine. Men det står för David då. Ja, så imagine.com.
Ja. Bra avslut.
Mm. Tack
så
för
mycket.
Då.
Tack så mycket. Do.